Tack för att jag fick komma. Det har varit jättespännande att sitta med och lyssna och jag hoppas det blir en spännande eftermiddag. Jag är nationalekonom och har fått förtroendet att titta lite. Jag är nationalekonom och jag har fått förtroendet att titta lite grann på de ekonomiska aspekterna. Men jag kan redan nu säga att den här distinktionen som Anders gjorde om mjuka och hårda frågor köper jag inte riktigt. Därför att det du tog upp som värdet av det här, med allt från ökad tillgänglighet till ökad flexibilitet och ökad livskvalitet och möjlighet till spontanresor och allt detta, ser jag naturligtvis som det positiva. Men det är svårt, som du antyder, att översätta i kronor och ören, va? Så att, jag menar, jag tittar då mycket på kostnader, det blir ju så när man är ekonom. Men jag menar att kostnaderna kanske inte är så viktiga i det här fallet som intäkterna i det du beskrev faktiskt. Och jag kan redan nu säga att trots att jag är ekonom så skulle jag bli väldigt ledsen om kostnaderna var extremt låga för det här projektet. För det skulle i så fall tyda på att det inte fyllde något behov, någon funktion. Att det inte skedde någon förändring, någon förbättring i ökad rörlighet och livskvalitet och så vidare. Så jag är glad att kostnaderna inte är jättelåga. Samtidigt som jag är lite glad över att de inte har skjutit i högen allt för mycket heller. Men mitt syfte för min då, det var, om jag läser uppdragsbeskrivningen här, det var att utvärdera försöksprojektets ekonomiska utfall för färdtjänstförvaltningen och för taxiföretagen. Det var det första. Och det andra, att göra prognoser om verksamhetens effekter på landstingets kostnader i en eventuell fortsättning och utökning av verksamheten i framtiden. Så det var de två frågor som jag ombads att besvara. Och jag kan säga att metoden var ju ganska enkel. Det var dels väldigt mycket intervjuer. Och jag kan redan nu passa på att tacka alla de som är här och några som inte är här. Det gäller ADOP och institutet, det gäller färdtjänstförvaltningen naturligtvis. Åkarna, taxichaufförer och många brukare. Och andra, även representant för Stockholms lokaltrafik som inte är här idag men som kanske borde vara det. Som jag också pratat med om anpassning av kollektivtrafiken. Men jag kan säga att alla har varit väldigt tillmötesgående och bristerna som finns i rapporten, det är dels mitt eget fel och dels sammanhänger med en rad begränsningar i uppdraget som jag ska säga ett par ord om också. Därför att den som förväntar sig få massor med siffror och ner på tredje decimalen kostnader och vad som kommer att hända i framtiden och sådär, kommer att bli väldigt besviken därför att jag kommer inte att göra det. Jag klarar inte av det därför att begränsningarna var så många när det gäller tillgänglighet på data och sånt. Va? Och jag kan säga att dels var det då en väldigt kort försöksperiod och när det gäller det som Anders var inne på också, förändringar i resmönster och sånt där, så tar det ju tid innan man kan utläsa effekterna av dem. Vanor är ingrodda och möjligheterna till spontanresor, möjligheten att lägga om sitt resmönster, det kan ta lång tid att utveckla det. Och sen var ju pilotgruppen väldigt liten och inte särskilt representativ. Vi såg siffrorna innan, det började med 40 ungefär och slutade med knappt 200. Och sammansättningen på pilotgruppen varierade också i och med att nya tillkom. Så det är svårt att jämföra över denna korta tid vad som har hänt med resmönster när vi har fått många nya i pilotgruppen. Och dessutom var det en väldigt aktiv grupp. Det var de som kontaktade som hade rest mycket tidigare. Och av de som kontaktades var det de som var mest intresserade, alltså de som var mest aktiva. Det var yngre aktiva människor. Så att vi ska inte ett ögonblick tro att den här gruppen var representativ för de kanske 15 000 som totalt är den potentiella målgruppen för hela verksamheten om den förlängs och permanentas. Så jag vill undersöka att det finns väldigt stora brister när det gäller det. Och det finns också brister i underlaget. Bland annat kom en del siffror från ett av taxiföretagen så sent att jag inte hann få med dem i rapporten. Och det förändrar lite grann slutsatserna. Det blev lite dyrare än vad som står i min rapport och sånt där. Men det är bagateller i alla fall i det stora hela. Men som sagt, det är svårt att utläsa några långsiktiga förändringar på basis av en kort försöksperiod med en liten pilotgrupp. Och när det gäller då det vi kan se lite grann och som Anders var inne på och även Björn, när det gäller förändringar i resmönstret så är det mest glädjande är att många i pilotgruppen har rest mera än tidigare. Och det är ju oerhört positivt. Men man har också hållit fast då vid en del gamla resor. Alltså man har till exempel gjort vissa spontanresor med taxi för alla samtidigt som man har beställt vanlig färdtjänstbuss för inplanerade resor. Till exempel man har en sjukhustid om 2 veckor, då kan man beställa den i god tid och så vidare. Så man använder olika typer av resor för olika ändamål. Och ibland har taxi för alla resorna så att säga, gått ut över ordinarie färdtjänstresor. Och ibland har det varit additionella, man har rest mera. Men ibland har man bara bytt ut färdtjänstbuss mot taxi för alla. Men jag kan också notera då att det är väldigt stor spridning, och det var Björn inne på också. Alltså det är några få som har rest oerhört mycket och rätt många som knappast har förändrat sina resmönster överhuvudtaget. Och där kan vi spekulera mycket om orsakerna till. Jag hade kanske blivit ännu gladare om jag hade sett att alla i pilotgruppen hade ökat sitt resande med ganska mycket, men inte allt för mycket. Kanske utan snarare man har kompletterat de gamla resorna med ett nytt resmönster, med nya resmönster. Nu är det en väldig koncentration till ett ganska litet antal brukare, under det att väldigt många har rest ungefär lika lite som tidigare. För det handlar ofta om de som har rest ganska lite. Då, för att komma över till då, frågorna jag skulle besvara. Det första gällde då taxiföretagens lönsamhet. Och där kan vi konstatera att svaren varierar mellan mycket lönsamt till ganska lönsamt och ja, hyfsat. Men med en ganska stor övervikt för att ha varit lönsamt. Och det är ju en ganska stor initial investering som fordras. Det är säg 200 000 för att specialutrusta ett fordon. Så man kan säga att de åkare som gick in i det här verksamheten tog en ekonomisk risk. Ingen visste riktigt hur utfallet skulle bli om man skulle ha möjlighet att betala igen den här extra investeringen. Det ser ut som det har gått över förväntan för de flesta åkare. Och vad vi kan göra här, det är ju mera, vi har inte, det är affärshemligheter, vi har inte begärt exakt redovisning från alla taxiföretag, men vad man kan göra är att leka lite grann med olika antaganden och se då att om den initiala kostnaden är 200 000 extra, om restvärdet är den kanske är 50 000, alltså man får ut 50 000 mer för bilen när man säljer den, när den är specialutrustad, så fordras det en viss volym på körningarna för Taxi för alla för att det ska vara lönsamt att göra det här. Om det är säg 20% mer lönsamt med tariffkonstruktionen för Taxi för alla, så kan man då räkna ungefär på hur många extra resor med Taxi för alla måste man göra för att det ska gå ihop. Och där ligger det mellan 2-3 Taxi för alla resor per dag ungefär som fordras för att volymen ska bli så stor att det ska vara lönsamt för taxiföretagen. Men där finns det många osäkerhetsmoment. Dels kanske kostnaderna för specialutrustning kommer att pressas i framtiden. Och sen beror det lite grann på om Taxi för alla resor ersätter resor när man inte har så många kunder under dödtid till exempel. Då är det naturligtvis mer lönsamt än om Taxi för alla konkurrerar ut resor under högtrafik när man ändå har gott om kunder. Så alltså det är väldigt svårt att räkna nog på något exakt sätt på lönsamheten. Vad man kan göra är lite grann att bolla med olika antaganden. Och man kan konstatera att under den här försöksfasen så var tarifferna lite sockrade. Framförallt framkörningsavgiften var ju väldigt lönsam och gynnsam för åkarna. Och jag kan se det som befogat. Det var en risk som tog och ingen visste riktigt hur det skulle gå. Men en framtid som vi får höra mer om i eftermiddag kanske kommer att innehålla en helt annan tariffkonstruktion. Det var nog lite väl sockrat det här med framkörningsavgiften, kan man konstatera efterhand. För de som hade många Taxi för alla resor. När det gäller kostnaderna per resa och sånt där, om vi tittar på färdtjänstkostnader, så kan man ju konstatera att de här resorna som Björn visade också har varit dyrare i genomsnitt än traditionella färdtjänstbussresor. Å andra sidan har resorna varit längre och längden har ju ökat också med tiden. Och om man då räknar på kostnaden per kilometer till exempel, så får vi snarare lite lägre kostnader för Taxi för alla jämfört med en vanlig färdtjänstbuss. Så att man kan räkna på olika sätt. Vanlig taxi, som ibland är ett alternativ, kommer det allra lägst när det gäller antal kostnad per kilometer och passagerare, för de tar ju flera passagerare ofta. Så att man kan visa lite vad man vill, och vi har varit väldigt försiktiga i den här studien, bara peka på att räknar man kostnad per resa så är det dyrare, kostnad per kilometer billigare, och sen får var och en dra sina slutsatser. När det gäller framtiden så är det omöjligt att säga, men om vi tittar på totala utfallet för färdtjänst hittills, så har väl kostnaderna, med viss reservation för att det kom in uppgifter mot slutet som inte hann bakas in, legat på under slutet av försöksperioden på ungefär 250 000 kronor i månaden. Och det blir ungefär 3 miljoner kronor om året, och det var väl ungefär i linje med budgeten. Är det mycket eller lite? Ja, det beror på hur man räknar, men jag kan ju tycka att det är ganska lite. Det motsvarar kanske en 1/30 av totala färdtjänstkostnaderna, om det är 900 miljoner nu eller något sånt där. Det är alltså kanske ett väldigt liten del totalt i alla fall. Vad effekterna blir om man utvidgar och permanentar denna verksamhet, det tål inte det här underlaget att dra några fasta slutsatser om. Jag vill bara anknyta till lite grann tidigare inledare och säga att i den mån fler och fler upptäcker de enorma fördelarna med detta, möjligheter som det innebär, hela rättighetsperspektivet. Vi kan nu göra resor som vi inte kunde innan med kort varsel och sånt där. Förhoppningsvis kommer det att slå igenom ganska mycket. Och då kan vi hoppas på ett ökat resande. Men hur stort det blir, det vet vi ju inte alls. Men om det skulle... Ja, förlåt, nu sa jag fel innan när jag jämförde kostnaderna. Alltså, totala kostnaden var 3 miljoner. Det är bara 1%, en tredjedels procent av totala färdtjänstbudgeten. Om resandet tiodubblas, det är alltså en dramatisk ökning, så är vi fortfarande bara uppe i en trettiondel av den totala budgeten. Så det är alltså, som jag ser det, ganska lite pengar det handlar om. Och dessutom kan vi tänka på att tarifferna nu förmodligen i en fortsättning blir annorlunda och kanske lite billigare för färdtjänstförvaltningen. Vi kan kanske också hoppas på att det blir billigare att specialutrusta fordonen. Så jag tror inte att vi ska räkna med att styckkostnaden per resa blir lika höga i framtiden. Det kan sjunka förmodligen. Men det finns en avvägning, vill jag flagga för lite grann också på sikt, mellan tillgänglighet och lönsamhet för taxiföretagen. Brukarna vill ha maximal tillgänglighet. Det ska alltid vara möjligt att få en taxi när man vill. Men för åkeriföretagen är det naturligtvis bra om det inte finns allt för många specialutrustade taxibilar, för då minskar antalet körningar per bil. Så att där finns det en liten avvägning mellan lönsamhet för taxiföretagen och tillgänglighet för brukarna, som man får tänka på i en framtida tariffkonstruktion också och se hur man kan lösa det problemet. Är allt för lönsamt för taxiföretagen, så kommer det till slut bli alldeles för många som är specialutrustade, då kommer lönsamheten att sjunka. Är det för få bilar, så kommer det vara väldigt dålig tillgänglighet för brukarna. Så, som ni hör, så vill jag inte ge en massa siffror och räkna ut lönsamhet. Vi har ingen intäktssida för brukarna i kronor och ören. Det är fråga om en rättighet. Det är fråga om ökad livskvalitet, som inte jag vill översätta i kronor och ören. Men om vi bara tittar på kostnadssidan, så kan vi konstatera att även vid en dramatisk ökning av volymen, så kommer taxi för alla, rullstolstaxi eller den här typen av verksamhet att stå för en mycket, mycket liten andel av de totala kostnaderna för färdtjänst. Så jag vill bara flagga för att ingen idag ska hoppa högt och säga att det här ser jättedyrt ut. Jag tror att det är en ganska billig verksamhet i förhållande till de enorma vinster som är förknippade med den för brukarna. Jag tror jag stannar där, men jag kan gärna svara på frågor, kanske.